Radioplay. Hallå i stugorna, backstusittare, fas treare och supportrar till fotbollsklubbar i de lägre serierna. Jonas heter jag. Det här är podden off limits. Va?
Ja, vad sa du? Vilka lägre divisioner? Är det AIK du pratar om?
De har ju döpt om åkattraktionen Fritt fall på Gröna Lund till AIK. Vad är det som händer?
Nej, det går inget bra.
Jag säger så här. AIK-are, be era böner och hämta mer ammunition. Det är ingen jävel som ger upp i den här skyttegraven. Kämpa AIK. No surrender.
Nej, så är det. Jakob Ökvist heter jag. Jag kommer granska ett företag i Brasilien som säljer förstoringsglas till små utrustade män i Rio.
Oj. Är jag brasilianer nu också? Dessutom ska vi granska Vitrysslands affärer med Sverige via Sida. Vi ska kolla in coronan och sen ska vi ha en odyssé i filmhistorien faktiskt. Och så ska vi kolla in lite aktuella kärlekspar. Kan vi släppa coronan eller kör vi den, Jakob?
Ja, det kan vi kanske göra. Däremot ska vi också då presentera våra nya sponsor för Off Limits. Sponsorn heter Nationella sekretariatet för genusforskning som går in med lite, inte så mycket pengar, men goda råd på hur man tar sig fram 2020 i Sverige.
Styrkekram på den. Nu raskt över i Off Limits denna vecka till en badstrand. Här får svenska folket uttrycka sig om coronan och varför man ligger på varann på badstranden och orsakar coronaspridning.
Vi försöker, spännande. Men det är väldigt lätt hänt att man glömmer av det, just för att jag tycker inte Sverige har tagit det så allvarligt, men det ligger liksom i baktanken, det gör det.
Corona.
Nej, så jag tror inte på corona, men absolut.
Tror inte?
Du struntar lite i det här med att hålla avstånd.
Nej, men det kan jag inte säga så till er. Men om någon frågar, gjorde jag, men nej, det gör jag inte. Nej.
Det kan jag inte säga till er direkt, sänd lokal-tv.
Jag tror inte så mycket på corona. Vet tror du på vad? Spöken? Nej, jag vet inte, men jag har aldrig sett något. Tror du på corona? Nej, det syns inte.
Som min son sa när han var liten. Pappa, visst finns det inga spöken, och de spöken som finns, de är snälla, eller hur? Ja, visst Erik, så är det. Nu har inte pappa tid med dig. Nu ska jag gå och göra Off Limits. Välkommen till våran podd. Vi har takes, vinklingar, gagballs varje vecka. Jag heter Jonas Nilsson. Normalt sett hör du mig i Rockklassikers morgonshow. Och på annan ort sitter Jakob Ökvist, som du hör, med Gry Forssell i den mycket, mycket större morgonshowen Äntligen morgon.
Just det, vi sänder Äntligen morgon. Jag heter Gry Forssell med vänner. Men idag så är vi alltså separerade igen, trots hårda förhandlingar med Lindskog. Men han ger sig ju inte, det är en tuff kille att förhandla med.
Exakt, vi är som Lillbabs lår, vi har gått isär här. Vi sitter på olika orter, men med teknikens hjälp fixar vi det här. Det här är Off Limits och nu kör vi! Välkommen hem från semestern, Lindskov. Hur var Båstad?
Jaha.
Du vaskar champagne i ansiktet på den stackars arbete som hade den goda smak och dyka upp i jeans. Hur var Båstad, Lindskov?
Du, han har gått ut. Han sköter det här. Säger du jott eller jakt? Han hade ju en jott eller jakt nere i Båstad.
Jag säger ingenting. Jag säger slakt när vi tar över den gång. Han hänger i den första lanternan, Lindskov.
Jakob. Kommer du ihåg filmen Some Like It Hot med Tony Curtis och Jack Lemmon?
Jag tycker faktiskt, som ett slags värn, en värnskatt över svensk filmkultur. Du kan gott säga den filmens titel i den svenska originalöversättningen. Du känns väldigt amerikansk och anglofierad. Är du en donad...
Förlåt. I hetaste laget.
Just det. Göran Persson gjorde ju filmen I fetaste laget, sen avgick han. Vad var det med Jack Lemmon-filmen? Du kallar mig dammig. Vad då?
Dan Eliasson kör I senaste laget. Nej, men hela den...
har du hört...
Tony Curtis spelar ju en rik man för att få Marilyn Monroes... kärlek och gunst.
Slidan vill
så
han
ha. Lånar han ju en jott och så spelar han ju, han försöker liksom låtsas vara någon rikemans typ och så bjuder han in henne på sin båt. Mm. Men det visar sig att den tillhör ju någon gammal stofil som äger den där båten som är jävligt kåt på Marilyn Monroe. Okay. Hon hade inget kul liv, den där stackars Marilyn Monroe. Hon har blivit en ikon, men det slutade inte så jävla bra för henne, trots all glamour och kändiskap.
Ja, åh. Jag tände breaking news-lampan här, att Marilyn Monroe var tydligen inte lycklig i livet. Hon hade ihop det med Frank Sinatra, sägs det. Och John F. Kennedy flygs in i ett privatplan bara för att lägra Marilyn Monroe på
jag tror
i Frank Sinatras kåk. Kåk i Los Angeles. Och han men Frank Sinatra var ju kack. Han var ju kackold, det där hanrej som vi sa i Sverige förr. Han satt på en pinstol bredvid sängen och tittade på när John F. Kennedy, då han inte president, vill jag poängtera, när han så att säga gjorde sin miniversion av skotten i Dallas med underlivet rätt in i Marilyn Monroe. Sinatra tittar på när John F. Kennedy betäcker Marilyn Monroe. Och du frågar om hon mår bra eller illa. Inte.
Jag tror Robert Kennedy också belägrade Marilyn Monroe. Kanske på det här hotellet där han blev knäppt några månader senare.
Oj, oj, oj.
Nej, fan, hur hamnar vi hos Marilyn Monroe?
Ja, du bara prata om gamla svartvita filmer alltså. Jag fick inte nämna Jan Lindblad, den här fågelvisslaren.
Nej, men som, dammigt.
Som jagar schimpanser eller vad det var i Brasiliens djungler på 70-talet. Det var dammigt. Och Hjalmar Branting blev anklagad också för. Jag måste ju få ha mina historiska referenser. Det här är väl i alla fall off limits. Eller har jag gått fel? Det här Gröndals vårdcentral med en meter säkerhetsavstånd.
Oklart.
Hör du förresten, på tal om folk som hamnat fel, hörde du om de där grabbarna från Jönköping som skulle åka till Kreta på partyresa för några veckor sedan och är kvar där nere?
Ja, de satt och snyftade i något reportage i Aftonbladet att det var sunkigt på hotellrummet.
Timmen och Rasmus, bara att de kallas liksom för Timmen och Rasmus. Två Jönköpingsgrabbar som åker till Grebbestad, partar utav satan, och bägge två får då covid-19. De blev sjuka i influensan, vad de trodde, men de tappade både smak och lukt. Då hade de redan bokat en resa till Kreta, så då åker de ner med bekräftat covid-19. Får ta något covid-test på en grekisk flygplats i Chania. Bara det är otroligt att grekerna har råd med det. Det var väl Angela Merkels gamla begagnade test. Så fort inte grekerna har pengar, då ringer de till Angela Merkel i Tyskland. Hej, kan vi få lite pengar? Ja visst, här har ni. Hur mycket pengar vill ni ha? Vi vill ha se så mycket. Och förresten, du är nazist, Angela Merkel. Så är det. Hur som helst.
Bara Kroatien har fått 10 miljarder euro i coronabidrag, så att jag tror grekerna har fått betydligt mer.
Men,
10 miljarder euro till Kroatien för att styra upp lite tappad turismnäring. Men Tratten och Finkel från Jönköping.
Bulten och Bosse. Nej, men de åkte ner. Och så då, när de är på hotellet där nere och partar loss utav satan i centrala Kreta. Jag själv var där. Det är ganska tuffa tag där nere faktiskt.
Ja, det är stökigt.
Det är ungefär så här. Be en bön och hämta mer ammunition. Nu börjar festen. Det är liksom det är dygnet runt det går där nere. Då hör någon
det är
av
som en efterfest hos Christer Pettersson dygnet runt.
Ja, exakt. Skandiamannen ska visa puffran vid 3:30 på morgonkvisten. Va? Låg den i byrålådan hela tiden, Christer? Jajamensan, säger du. Jajamensan. På tal om Christer, ska vi inte ha en liten hälsning? Nej, ska vi köra klart Kreta-grejen först? Det är kul.
Ja, det måste vi göra. Jag tycker du visar på ett oerhört klassförakt som klagar på de här killarna. Alltså, de har jobbat på något lager i ett år, slitit som jävla djur. Och så ska de äntligen få åka till Kreta och sola och bada och göka. Det är klart att de inte ställer in bara för lite feber.
Får man göka på Kreta? Det sa de ingenting om i broschyren när vi åkte ner med fritidsresor på den tiden.
Nej, men jag
pissar inte på någon slags socialgrupp här. Inte ens olé, 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 socialgrupp 3 Hammarby fotboll. Vad jag däremot gör det, jag säger som författarinnan att Alice Lytgens, jag tillhör samma klass, så jag tar mig rätten att beskriva den klassen. Ja, men alltså, nej, men då åker de ner och så efter några dagar så är någon som ringer till hotellets reception där Timmen och Rasmus bor. Och då är det någon från flygplatsmyndigheten, det tar flera dagar alltså, som har sett att de har testats positivt för covid-19. Då förs de ut ur hotellet och på slingriga vägar tas de upp i bergen till någon avkrok där ligger ett gammalt nedlagt hotell. Där på riktigt så sitter andra utländska turister som har bekräftad corona. Det är ett karantänhotell som grekiska staten har upprättat. Svenska ambassaden i Aten, eller om det är möjligen Thessaloniki, de nästa städerna växer ihop. Vet du förresten varför de aldrig spränger någon terrorbomb på Atens flygplats?
Det är tzatziki.
Nej,
nej, det är svaret på.
Det skulle inte märkas i den allmänna röran. Nej, men det är lite oerhört.
Det är ingen skillnad.
Nej, men efter några dagar så är det ingen myndighet. Så först de väcker
hotell. Men fan, sitter alltså folk från hela världen på ett jävla coronahotell. Vilket jävla mardröm.
Partyprissar från liksom Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Österrike sitter på det här hotellet och det är skittråkigt. Och när Aftonbladet hade besökt de här grabbarna, då kom en föreståndaren på hotellet ut i någon slags vaktuniform och skriker att de inte får intervjua gästerna på hotellet. Och då hävdar ju Aftonbladet, och jag läste en artikelserie om de här grabbarna, att vi får väl intervjua vem vi vill, det är ett fritt demokratiskt land. Och då hävdar den här vakten att det var smittspridning, bla bla bla. Hur som helst, de är ju kvar fortfarande, Timmen och Rasmus från Jönköping, på det här hotellet i någon avkrok bland bergen i Kreta. Och de fick ju någon fantastisk fråga på telefon. Ni chansade ju faktiskt när ni åkte ner och visste att ni hade covid-19. Jo, sa den där Timmen. Jo, visst. Det är bara att erkänna. Vi visste ju om det liksom.
Det fan vad härligt det skulle vara om man gjorde någon form av Paradise Hotel där Malin Gramer kommer in och har någon jävla rosceremoni. Alltså på det här Corona Hotel. Tratten och Finkel har suttit 3 veckor här. Nu har 2 holländska tjejer kommit hit. Debra och Janja. Nu ska vi se vem som väljer vem här.
Debora var väl från Polen. Det var hon som hade en kort flyktedejt med varumärkesbyggaren Paolo Roberto på Grevgatan. Hörde förresten, Paolo och Elin är ju ett par igen.
Ja, men jag säger det. Kärlek kan övervinna allt, Jonas. Du är så cynisk.
Ja, men någonstans. Var tillsammans, men måste hon sitta i TV4s morgonstudio och berätta om det här? Då bubblar all skit upp till ytan igen. Paolo har ju precis nu börjat göra armhävningar på tummarna igen för att komma igång. Han säljer sig själv som privat PT för 600 spänn i halvtimmen och kränger gamla pastasåsburkar med utgånget datum. Måste hon då sitta, jag tar tillbaka honom, så att varenda person som tycker att det kanske inte är helt okej att baxa på fnask mot kontantbetalning i lägenheter på Östermalm, alla de får ytterligare hat mot Paolo Roberto. Måste de tala ut om lite, bara ta tillbaka snubben och ligg lite lågt ett tag. Jag är expert på att ligga lågt. Jag har legat lågt och knappt legat alls i 40 år för satan.
Ja, men ska inte vi och Limits anordna någon form av insamlingsgala för att få hem Tratten och Finkel från Jönköping? Alltså, de ska ju inte behöva sitta där och ruttna i ett jävla fängelse i Chanja.
Nej, det är liksom det är lite klubb goa fast med en farlig fladdermussoppbakterie i botten.
Ja, det är en lätt stank av det. Men fan, de kan ju bli, alltså, får de ingen sjukvård? De är sjuka, sackarna.
Det var ju någon på resebolaget Apollo, bara där började klockorna ringa. De råkade ner med Apollo-resor. Bara någon där, så intervjuat någon ansvarig på Apollo. Vi har inte hunnit få kontakt med killarna än. Inte hunnit! Det har gått 2 veckor och sist jag kollade så fanns det telefoner i alla fall i Grekland. Det är ju märkligt alltså. Hörru, du börjar tjata om Christer Pettersson.
Ja.
Jag vill smaka på en gammal klassiker med Christer som jag grävt upp faktiskt. Den här är ju episk. Christer Pettersson, här är han live.
Du vek ut din härtidning för ett tag sedan. Vad är det för vits med att visa kuken där?
Visa kuken? Jag fick 25 000 spänn.
Christer! Nu!
Nej, nu ljuger jag. Jag ljuger.
Hur känns det för en kille som inte är så jävla gammal och som ändå har lite kraft för att sitta som pensionär och leva på skattebetalarnas bekostnad?
Ja, det känns ingen fel för det, för att jag får inte en ATP-poäng fast jag har jobbat för 7 på kåken. Det ska jag tala om för.
Han har jobbat för 7 på kåken.
Hör du vem man låter som?
Nej, men är det en blandning mellan Hasse Alfredsson på snefyllan hemma hos Tage Danielsson, va? Och Ingmar Bergman? Nej.
Nej, han låter ju exakt som Staffan och Bengt.
Oh.
Du vet, Bengt som... Hörde du, Hedlund? Nu får du fan låta käften glappa. Du kan inte bara sitta där tyst som en jag kan inte hjälpa, jag är blyg eller blyg. Du är sjukligt. Ja, exakt samma dialekt. Och du är från Rotebro.
Staffan och Bengt var inte från Sant och Sånt hette väl de, va?
Ja, det var någon jävla vignett där de sprang med någon jävla tvättlinja och jagade genom de Umeå eller Luleå TV. SVT har ju en station i varje stad. Det är SVT Sundsvall, SVT Malmö, SVT Göteborg, SVT Stockholm, SVT Gotland. Det finns fler redaktioner, ju bättre demokratiarbete, Jonas.
Exakt.
Det förstår du, va?
Om någon bara vill peta någon gång på några byråkrater och kanske spara några fattiga kronor som kunde gå till något äldreboende någonstans, då är det ett hot mot yttrandefriheten. Alla lokalradiostationer ska vara öppna. SVT har fler lokalradiostationer än vad det finns polisstationer. Det ska finnas en polisstation i varje kommun i Sverige. Det gör det inte, men det finns lokalradio och jag tror att finns i varje kommun kan finnas en lokalradiostation, va? Eller hur är det?
Så, jag kan inte ta med program. Kaffe Norrköping, Kaffe Linköping, Kaffe Sundsvall, Kaffe... Du tycker synd om Paolo Roberto. Jag tycker det synd om Pablo Fuentes. Har du läst om den stackaren?
Pablo Fuentes, det låter som att det är någon som Don Quixote slog ner vid väderkvarnen innan Sancho Panza han räddade honom under åsnans anusöppning.
Nej, det är en kille i en av Rios största tidningar. Han är, sitter ensam på en pinnstol och så står det att Pablo Fuentes blev lurad. Han hade gått in och klickat på en annons där det stod: vi har en produkt som garanterat förstorar din penis. Du vet, den typen av länkar ska man akta sig för. Fråga inte mig varför jag vet det, men det är liksom inte pålitligt i alla fall. Och han sitter nu på en pinnstol i sin lägenhet i Rio de Janeiro i Brasilien och ser så här ledsen ut. Lite som Tratten och Finkel på det här coronahotellet på Kreta. Och så sitter han: jag klickade på länken, jag får hem ett paket, jag går ner och hämtar det, kommer hem. Vet vad de har skickat till karn?
En fingerborg som frun kan använda som pessar.
Nej, ett förstoringsglas.
Nej, nej.
Så han sitter och håller förstoringsglaset i handen. För nu har ju det är ju ett genialt grepp. De kan ju inte åka dit, konsumentombudsmannen i Sverige. Han kan ju sätta dit många, eller Sverker Olofsson. Här sitter Pablo och vill att kuken ska bli lite större. Och ni skickar han ett förstoringsglas. Ska det vara så? Ska det? Jag bara frågar dig, ska det vara på det viset? Ja, de har inte haft fel i sak. Vi har en produkt som garanterat förstorar din penis. Rätt i sak. Han sitter och håller upp förstoringsglaset på den här bilden på en av Rios största tidningar. Det är ju jävligt dumt och liksom dålig marknadsföring av herr Fuentes.
Ja, fast vänta, nu går jag in här och är Charlotte Reimersson med krulligt hår, ja, både upp och ner till och lite grann mellan skinkorna. Charlotte Reimersson, för alla yngre lyssnare, en klassisk svensk konsumentjournalist. Hon var ju långt före Sverker Olofsson och hans soptunna. Ja. Som han för övrigt gifte sig med några år senare.
Var du på bröllopet?
Nej, det var locket på soptunnan. Buskis. Nej, men Charlotte Reimersson... Vänta, nu måste jag gå in och rätta det här. Penisen blir ju inte större av att han har ett förstoringsglas. Ser större ut, men den är per definition... Hur lång pitt hade den här Pablo Fuentes? Var det...
13 slak.
Jaha.
Jag har inte kollat att...
Om jag mäter från arslehålet så är jag ungefär 8 centimeter.
Styv.
då började vi missa makransen, sen följer ju åldernet på det också. Nej, nu är det för lågt. Bryt mig här, det är för lågt här.
Jag tycker bara det är så jävla deppigt. Du vet, han har gått och tyckt liksom fan, han går in i det gemensamma duschutrymmet och står det sån här Sokrates och Falcao och Eder med sån här svajande Jesus-statyer mellan benen. Och tänk, fan om jag någon dag. Och så kommer det, kolla, jag kan få större penis. Klicka här, betala 100 pesetas eller vad de har för jävla valuta i det här landet.
Florinter.
Och så får de hem ett jävla, ja just det, får de hem ett förstoringsglas. Så, titta igenom det här så ser den riktigt bamsig ut. Lycka till.
Det... Gå på dejt med ett förstoringsglas. Vad ska du med där till? Jag tar det sen. Först, checka upp maten nu så tar vi en taxi hem till mig sen.
Men faktum är... Tjejer med stora tuttar.
Om han blir lurad som satan på postorder med förstoringsglas för hans könsorgan, bla bla bla. Det är en sak. Men att sen dyka upp i brasiliansk media och sen bli viral över hela världen, det är ju ännu värre. Det är precis som Paolo Roberto. Bara ligg lite lågt. Flytta ihop med din älskade tjej. Gör det. Gillar hon dig, fan, jag köper det. Men sitt inte och kavla ut skiten i morgonsoffan så att alla återigen ser slammet bubbla upp till ytan. Liksom.
Nu hamnar han till och med off limits. Vilket jävla öde.
Ja, visst. Då är det bara... Det är ju suicid som gäller. Alltså. Han får testa Atarax 0,5 milligram. Hör du, får jag bara säga en sak? Hörde om han också? Var det inte någon som hade fått mycket kön? Vi släpper här. Han som hade fått... penisen skulle... Han sydde fast hans könsorgan på armen. Var det inte så?
Ja, han hade blivit av med penisen. Och för att den skulle... Då hade man hittat den. Och sen för att den skulle liksom börja leva igen så behövde de ju vävnad från. Du, så då tog de ju någonting från.
Min penis har inte levt på över 40 år, ska börja leva igen, vadå?
Ja, men
vi är penisar, vi kräver självständighet, yttrandefrihet och demokrati. Ring Expo, de har räddat folk från extremism i skattepengar, inte någon gång faktiskt. Nej.
Ja, men det är läskigt att göra high five min kille och få liksom ett ollon på undersidan av. Det blir som en dubbelsmäll där.
Ja, han, gör
men
ju
grejen, han gör ju också det stora misstaget att han ställer upp i massmedia med, ja, men kolla här, stackars Kent med en penis på armen.
Jag är ju granskande journalist, hör du, ända sedan jag granskade motorcykelklubben Dirty Dregels i Malmö på den tiden när man jobbade som journalist. Ja. Får jag bara fråga, är det här verkligen sanna historia? Är det inte sommarskrönor som figurerar? Fick en penis sydd på underarmen? Killen är ju fist fucking en helt ny innebörd alltså. Jag kan, det är knappt så jag kan tro på det liksom. Det
som var det inte någon kille som frugan hade upptäckt att han var otrogen, så hon gick och hämtade en kökskniv när han låg och sov. In i sovrummet, tjoff, drog iväg i bil med penisen i vänsterhanden, slängde in och dike. Polis letar efter penis, hittar penis, syr fast den och han blir någon porrstjärna i Los Angeles. Jävla historia.
Men är inte det, vad är det hon säger när, vad heter hon, Bobbit, hon som högg konståkerstan. Sometimes it's okay to cut people off.
Ja,
sometimes. Men du, det är som det där valet i Vitryssland, eller Belarus som alla säger. Varför säger vi Belarus? Varför är Vitryssland? Är det rasistiskt att säga Vitryssland? Vi får inte säga indianer längre, hörru. Får man säga Jeep Cherokee, eller är det rasistiskt? Får man säga Apache-helikopter, eller var går gränsen?
Sa du Grekland nyligen? Jag säger alltid Hellas. Rätt ska vara rätt. Jag säger Beijing.
Vad heter Greklands största festprisse?
Greklands största... Nej, ingen aning.
Bakis, tre dagar på rakis. Där har du bara. Hur såg man att fiskarna var från Grekland?
Ja, men den har jag ju sagt.
Det satt sik i nätet.
Ja, det är jävligt bra.
Nej, men är det inte där Lukashenko-valet Belarus? Jag tror
80%,
på...
du får gratulera honom.
Ja, bra jobbat.
Otrolig seger, ja.
Var inte han också, Lukashenko, den här diktatorn i Belarus? Som också sa när coronan började härja hejvilt och de började lasta in svenska folkpensionärer i svarta sopsäckar och skicka ut dem bakvägen medan Tegnell blev vald till president i ungefär Skandinavien. Var det inte då han sa att vodka och pastu hjälper mot covid-19? Var det inte så?
Ja. Jo.
Och var det inte också...
Det är starkt. Det visar på starkt ledarskap.
Jag tror på riktigt att bara till för några år sedan så importerade vi komponenter till krigsmaterial från Vitryssland och som såldes via och hans lierade då, Vladimir Putin, eller ditt gamla vodkafyll och Jeltsin du snackade om i förra podden. Jag tror att vi köpte krigsmaterialkomponenter. Vi har åtminstone betalat så här, demokratiskt bistånd via fantastiska Sida till miljonbelopp till denna korrupta kleptokrati.
Skurkstat.
Ja, kleptokrati. Ja,
det är alltid så att svenska journalister sitter i Aktuellt sen och säger ja, det är fruktansvärt, det råder inte yttrandefrihet på det sättet vi är vana vid i det här landet. Nähä, yttrandefrihet. Fråga Anna-Karin Wyndhamn hur mycket hon tycker att den här yttrandefriheten är värd. Hon som skrev den här boken Genusdoktrinen, har du läst den? Med Ivar Arpi. Hon jobbade som någon så här mullvad inne på det här Nationella sekretariatet för genusforskning.
Det låter
jävla härligt namn. Det låter som att det är med i Harry Potter. Nationella sekretariatet för genusforskning. Jävla obehagligt. Där jobbar hon.
Nationella sekretariatet för anusforskning. Jag jobbar ju Bosse ett tag. Men du,
ja, han som var där.
Du frågar mig, har du läst
den här? Fråga henne om yttrandefrihet. Och hon har skrivit den här boken. Nu är hon helt utfryst ur systerskapet. Varg söker sin poddtjejerna här, Liv Strömqvist och dem. Satt ju ondgjordes för henne och liksom hånade hennes person. Hånade hennes utseende. Hånade hennes utbildning. Hånade hennes dialekt. Jaha, så mycket var systerskapet värt där. Mm. Där har du din yttrandefrihet.
Okej. Okay. När du säger så här. Den där genusdoktrinen heter boken. Jo, jag har... Ja. Sätt debatter om det. Men när du frågar mig så här, har du läst boken Genusdoktrinen av Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi? Alltså någonstans, jag har kanske en image av ett otroligt tråkigt och pisstrist liv liksom. Platt arsle, tvingas gå ut med Michaelas skitjobbiga hundar varje dag som skäller på precis allting. Men så satans tråkigt liv har jag inte. Så jag sätter mig och läser en bok av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn. Hur viktig den än må vara. Jag gillar ju Ivar Arpi. Inget större fel på honom. Ja. Han
nej,
säger,
men vad fan, kom, fan är säger... du inte orolig för att det är liksom en otrolig så här enögd, liksom högskolorna är helt så hållet köpta av liksom någon form av ett sätt att se på världen, ett sätt att tänka, ett sätt att tycka. Tycker du annorlunda, skjuts ut i ugnen.
Ja, men det är samma sak med hon, den här människan som styr filmstödet i Sverige. Alltså, är inte du ung, radikal kvinna med pansarlugg, lite trollhår på musen och hatar vita svenska män, då får du inte göra film. Det är därför han, vad heter han, Richard Hobert, som blev så satans angripen av, nu är det mycket namn här, vad heter hon, hon med snedlugg?
Lena Endre. Nej, de gifte sig.
Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men han blev ju hatad och till intet, gjorde någon krönika av Linda Normans skugga när hon i stort sett sitter och låter som skriver på fyllan om att han har klämt äppelskivor mellan skinkorna för han vann någon äppelmusttävling nere på Österlen där han bor numera. Richard Hobert, han gjorde ju filmer om män och manlighet. Jag tror han får göra en enda film. Han har tvingats in i en sån här äppelmustbranschen och härjar runt nere på Österlen och klämmer äpplen med skinkor och hamnar i någon krönika Expressen. Han har skilt sig.
Det är roligt att du säger att han filmar och symboliserar manlighet när han hade Kjell Bergqvist i bar överkropp och en jävla islandshäst i sin sista film.
Therese Solar.
Det var inte manligt. Ah, fiff.
Oh.
Där ska vi få tillbaks filmstödet. Vi ska ha pengarna tillbaks.
Ja, exakt, exakt. Hör du, bjud på popcorn i alla fall. Nej, men var det inte förresten, hör du, på tal om Richard Hobert och Lena Endre, säkert ett fantastiskt par.
Hon dumpar väl kärleksfullt.
Hon dumpar ju Thomas Hansson från Dramaten och flyttade ihop med han Richard Hobert och gjorde de här han gjorde en del film.
Ja, men han var ju ett geni. Han gick ju upp till Filminstitutet innan nationella sekretariatet för genusforskning hade bestämt vad filmerna skulle handla om. Geni. Och så sa han, jag vill göra filmer om dödssynderna, de sju dödssynderna. Så han fick ju sju filmer på ett bräde, plus Lena Endre.
Det är rätt smart att skriva ett kontrakt. Jag ska göra sju filmer, det är en slags följetong. Ja, visst, och så signar de på.
Nej, men... efter tredje filmen, fan, det här är ju skit, det är bara pekoral. Ja, vi har skrivit avtal.
Ja, då säger jag som Vilhelm Moberg, geni, okej, okay. Säg mig då, vad är ett geni? Var inte Skandiamannen som blev geniförklar för han kunde lite grann om IT och data väldigt tidigt på Skandia? Du såg hur det gick sen, va? Blev anklagad för ett statsministermord och hade ändå Parkinson, hade aldrig hållit i en puffra i stort sett.
Han visste hur man satte på en Commodore 64 då. Du får jobbet, du är dataansvarig här på Skandia. Akta dig för Palme. Märkligt.
Hörde du?
Du hade vi inga gagballs.
Nej, men vänta, jag måste bara berätta det. Hörde du Lena Endres sommarprat i Sveriges Radio PK1? Förlåt mig, Sveriges Radio P1.
Nej, jag har ett liv. Men jag läste om det. Hon hade uttalat sig, ja, men hon hade varit lite högtravande, var det många som tyckte.
Hon hade varit lite högtravande. Alltså på riktigt. Jag kan säga så här. Pretentiös fick en helt ny innebörd. När hon sitter och säger om sin skådespelargärning, självklart, att vi, teaterensemblen och publiken blir ett. Vi går upp i samma kropp. Det har jag förbannat mig aldrig upplevt. Jag har suttit på Stadsteatern och betalt 600 spänn för en biljett. Jag känner en klar distans mellan finfolket på scenen och socialgrupp 3 och förortsdrägget representerad av subventionerade biljetter som vi är som sitter i publiken. Och så, vi går, har du någon gång varit på en teater där man går upp i ett med ensemblen?
Nej, jag såg Sven Wollter naken på Orionteatern en gång i sent 80-tal. Men jag kände inte att jag var ett med hans nakna likamen.
Du var ett med tvåan i logen efteråt, just Snuskpelle. Nej, men, och sen sa hon också att när jag är drottning Kristina på scenen, då är jag henne. Jag har förmånen som skådespelare. Hon säger aldrig skådespelare, hon säger alltid skådespelare. Att gå upp i det. Att vara henne. Att andas henne. Att få vara hennes liv. Det är en fantastisk ynnest att få vara skådis. Snälla, snälla, snälla. Lena Endre. Sakta i backarna. Ta ett gult kort. Du är bänkad nästa match. Du är inte drottning Kristina när du står på scenen. Du läser ett torftigt manus av August Strindberg. Han har hittat på vad hon har sagt. Och du går runt i låtsaskläder på en scen. Och hittar på vad en gammal 1800-talsförfattare tror att drottning Kristina har varit. Och där slutar historien. Vad är det Mephisto säger? Fritz Lang säger väl det. Schauspielar! Ni är ingenting annat än underhållare. Ta ner pretto-kraven.
Kom ner på marken med oss gycklare och poddare och radiopratare.
Se Gycklarnas afton, Ingmar Bergmans mästerverk. Det handlar ju om det här. Schauspieler. Ja. Ni är ingenting annat än underhållare. Jag är en romersk kejsare. Jag ligger och äter druvor och väntar på att få in några nuckor jag kan sätta på. Så, ja, ta in några skådespelare. Jag vill ha lite tråkigt. Där. Det är skådespeleri. Det är inget
annat.
Det var
den enda gången Nils Poppe var seriös. Det var Gycklarnas afton. Där fick han vara seriös för en gångs skull.
Ja, faktiskt.
Slapp han spela Bell och Bom och hit och dit. Ja. Apropå tragiska, han hade ju, det var ingen kul liv. Han var ju, de gav ju bort stackaren.
Ja, och det värsta av allt, hans eftermäle ska ju förvaltas av uttråkiga Eva Rydberg. Så måste vi göra glada miner för att vara rolig. Alltså, stäng av henne på något sätt.
Här kommer Bell och Bom, Bom, Bom. Det är ju 400 000 svennebananer i foppatoffer och käka flinta stek och så. Det är för jävla roligt här på vallarna.
De som inte sitter isolerade i karantänhotellet på Kreta med Timmen och hans polare.
Tratten och Finkel. Du, ska vi köra varsin gagball som avslutning?
Jag får bara säga en sak. Det är ganska kul att du anklagar mig för att vara mossig och för mycket historiskt. Du börjar med I hetaste laget, en gammal svartvit film med Jack Lemmon och Walter Matthau och Marilyn Monroe. Nu är du inne på Nils Poppes kulturella...
Jag jobbar mig framåt i historien.
Ja,
eller kanske var samtida.
Exakt.
Det går ju mycket sådär, jag vet inte om din farsa, Sven, han sitter väl ute i Nälsta och kollar på dagtid på SVT. Då går det ju mycket sådär... Gamla svartvita filmer från, jag vet inte, det är något jävla öppet arkiv som rullar.
Ska jag vara helt ärlig, jag tittar ju på dem med farsan faktiskt.
Ja.
Nej, men så här gamla Hasse Ekman.
Varför pratar de? Då trodde de att inte kameran hade mikrofon. De pratar så här: unga fröken Vinblad, kan du genast hämta kamrin? För jag vill prata om en så, hur fan, var det ingen regissör? Nej, men den gamla Gösta Ekman.
Faktum är, det var ju faktiskt salig Ingmar Bergman som började föra in naturalism inom i svensk film. Ingmar Bergman skrev ju manuset till den gamla... Nu är det gagget här alltså. Ingmar Bergman skrev ju manuset till gamla filmen Hets med Stig Järrel. Och där börjar man ju skönja någonting att man ska
det
ta...
Det behövde inte vara det här liksom Åsa-Nisse-babblet.
Nej, exakt. Nesse, Nesse, ta fram snorren för sommargästen är på bryggan och Västerman och Farbror Melker är redan där och tar emot dem. Nesse, hur flyger er skymningar?
Nu kommer Eulalia!
Ganska roligt när han, vad heter han, gamla Viktor Sjöström som Bergman beundrade. Han gav ju honom en huvudroll. Viktor Sjöström var ju stumfilmsstjärna från början.
Det var bara fan vad snygg.
Ja, en av svensk films allra största. Det sägs att när Ingmar Bergman spelar in sitt epos Smultronstället om sitt eget liv, så skulle Viktor Sjöström då spela Ingmar Bergman. Men Viktor Sjöström gick in ut i alkoholistperioder, så att Ingmar fick till slut muta honom. Att han lovade dem i kontraktet: kvart i fem så får du alltid en whisky, det lovar jag dig. Ja, annars ställer jag inte upp. Och så frågar han på riktigt: finns det några damer i filmen? Ja, vi har ju bland annat, vad heter hon som han, inte Underliv Ullman, vad heter den andra?
Bibi Andersson.
Bibi Andersson! Hon börjar ju som exotisk dansös på någon skitklubb någonstans. Hon var ju beredd att visa tuttarna i svensk film, resten är svensk filmhistoria. Det pratar de inte om på filmhuset.
Är det locket på?
Det är sant. Hon fick ju roller därför att hon var beredd att visa tuttarna. Jag kan väl visa tuttarna i radion, så blir jag fast anställd på rockklassiker. Hur som helst, de lovade honom en grogg kvart i fem. Sen var det någon kväll när de skulle spela in någon slutscen. Då solen gick ner lite för långsamt så de fick vänta. Då går Viktor Sjöström, han bara lämnar inspelningsplatsen och 200 personer står och spelar in. Ingmar Bergman står och skriker. För då går Viktor Sjöström bara mot hotellet där han var lovad en whisky exakt varje dag klockan fem efter inspelningarna. Hela ensemblen fick bara stå och vänta. Där skulle du haft Lena Endre.
Du, jag har en polare som var med i Allan Edwalls ungdomsdrama Mälarpirater.
Oh.
Känner du till? Ja.
Härligt, välkommen till filmpodden Off Limits här. Mälarpirater, fantastiskt.
Kan vi få in Hans Wiklund? Kan du hämta din jävla polare från rockklassiker? Ska vi prata riktig film?
Mälarpirater. Det var en fin linje mellan polare och kollega. Får jag bara säga, för yngre lyssnare, Mälarpirater är alltså inte somaliska pirater, varken i svenska förorter eller nere i... utanför Aden, utanför Jemens kust. Ja, vad sa du?
Nej, det här var en ungdomsskildring av några unga killar som hade tråkigt sommarlov och gavs ut på Mälaren och hamnade i olika. Då satt den här
träffade
killen
ju Bosse Hansson i Neka.
Ja, 15 år, Tor Isedal har en av rollerna. Så sitter de mellan tagningarna där. Allan Edwall håller på att fixa med Sven Nykvist och ska få någon ljussättning och bla bla bla. Så frågar han Tor Isedal: har du några tips? Jag är 15 år, så här ung. Har du några tips för skådespeleri? Vad ska jag tänka på? Ett enda tips, grabben. Akta dig för spriten. Det var hela Tor Isedals liksom, hur man ska lyckas i den här jävla karriären. Akta dig för spriten. Ja. För Isedal, han spottade inte flaskan.
Nej, Tor Isedals son Ola Isedal är ju en fantastiskt duktig skådespelare, men syns inte i film och tv, så han är inte speciellt känd. Men han har harvat runt på Stadsteater och spelat dammen. Han har varit drottning Kristin. Han har blivit ett med publiken, bla bla bla. Ola Isedal, förbannat duktig skådis. Ge honom roller, Film Sverige. Eller låt han skriva. Gärna. Låt oss skriva en bok med Ivar Arp om man har riktigt, riktigt långtråkigt.
Du vill ha lite nutid, sa du. Jag tycker att vi har dammat av för mycket Tor Isedal, Ingmar Bergman och hetaste laget referenser.
Jag säger som Muminpappan. Häll lite sit i hörnen än ett rent Helsinki. Hörru, vad hade du för gagballs då?
Nej, men det kom ju lite deppiga uppgifter för alla rundpingisromantiker här i veckan. Alltså, vi har ju pratat tidigare i podden Off Limits om just den här rundpingisromantiken är ju en människa som ser människan som ett blankt papper och man är lite... Man drabbas av verkligheten och man kan inte, därför måste man styra verkligheten så att människor inte hamnar i onåd. Ja. Till exempel och blir ungdomskriminella eller gängskjutningar och sådant. Och då behöver man bygga en massa ungdomsgårdar, för då kommer ungdomarna istället för att avrätta varandra på olika pizzerier runt om i landet med liksom Kalashnikovs och AK-4, så kommer de spela rumpingis, de kommer spela lite biljard, kanske lite backgammon. Man får någonstans att vara. Det har varit liksom rumpingisromantikerns stora paradroll och paradgren. Ja, nu det... kom ju Brå av alla jävla... de gjorde en undersökning för att se, funkar det med ungdomsgårdar? Håller sig kriminella borta från det kriminella livet?
Ja, men det var väl tvärtom nästan, va?
Nej, det var, ja, exakt, det var tvärtom. Det var nästan värre. Det var som en jävla rekryterings... Det var som att ISIS gjorde en jävla så här reklam i Biskopsgården och fick med 40 göteborgare och slåss för ett kalifat. Det är liksom nästan... Det blir som en så här frizon för ungdomar att vara, och så sprider sig bara med skit. Så att tyvärr så funkade inte verklighetens... Liksom, verkligheten och fantasin om den underbara ungdomsgården gick inte att föra samman. Det är ju deppigt.
Okej, du menar ungefär som att ungdomarna på ungdomsgården och själva fritidsgården och dess personal, de gick inte upp och blev en kropp med varandra.
Det var... Nej, så. Inte som drottning Kristina. Nej, och det här alltså är ju liksom...
Jakob, jag måste bara hålla dig tillbaka lite grann. Din förbannade mexitegelvillaägare utifrån vackra förorten där det knappt går runt en enda städare eller matleverantör med hijab. Alltså, vi kan ju inte upphöra att ha fritidsgårdar därför att det har haft vissa avarter i vissa förorter.
Nej, såklart inte. Och grejen är, jag hade en ungdomsgård, Björkebygården i Barkarby. Det var ju fantastiskt. Man kunde träffa där, spela lite innebandy, käka någon chokladboll, dricka en cola. Pizza hade de, det var så här hönökaka med ost och någon jävla oregano på. Det sålde de som pizza för 15 spänn. Jävla bluff.
Ja, vet du vad, det gör Paolo Roberto fortfarande under varumärket Paolo. Det här är min farmors originalrecept från Neapel. Ja visst, tjena hörru, tjena.
Ja. Men det kanske inte är den enda, alltså man kanske har flera palörer när man ska bemöta den här liksom nya kriminaliteten som har växt fram de senaste 20 åren i Sverige, än att bara tro att bygga fler ungdomsgårdar löser problemet. Ja, men verkligheten är tuffare än så.
Nej, men så här, det är så roligt att det finns en villfarelse i Sverige om att ungefär som att om jag bara får ett jobb, jag bor i en förort och har det jävligt jobbigt, jag har själv varit den personen. Om jag bara får ett jobb och kanske jobbar extra som vårdbiträde på ett äldreboende och torkar gamla i arslet för 90 spänn i timmen. Om jag bara får den chansen så släpper jag det liv jag lever idag ungefär. Jag tjänar 3-5 tusen spänn om dagen genom att åka runt på olika tunnelbaneperronger i Stockholm och sälja gräs till behövande. Liksom. Med ungefär, och åka dit någon gång så är det straffrabatt eller möjligen ett fall för frivård. Det vill säga... Eller möjligen vård inom socialtjänsten, som per definition i detta folkhem, i detta skatteparadis, är straffrihet. Alltså, straff inom socialtjänsten för små skitungar som har gjort bort sig rejält.
Nej, det är skrattat
det att det
bort.
Ringer någon
en gång i veckan ska du ringa in och säga att du
nej,
tar det lugnt.
Nej, stopp och belägg. Nej, så tuff kan det vara. Då kan du kränka någon. De ringer till dig. Det ringer en tant från socialtjänsten. Hej, har ni Jonas hemma? Ja då. Hur går det för han i skolan? Det går det bra. Han är till och med på plats faktiskt numera. Jaha, okej. Och annars är allt bra. Oj. Ja, det är det. Tack. Ja, då hörs vi nästa vecka. Det är vård inom socialtjänsten. Det är strafffrihet. Och det ska förbanna mig ut. Om jag säger som, vad hette han som sa? Om detta ska ni berätta. Robespierre, han som totalt spårar ur franska revolutionen. Här snackar vi historisk referens. Om detta ska ni berätta. När
men jag kan bara säga att det är få gängkriminella som skulle ha bytt bana med mig när jag 1993 fick jobb på Beckomberga sinnessjukhus. 10 500 i månaden i lön före skatt. Jag fick ut 7 000, hade en hyra på 3 och så var det en tusenlapp till telefon. Så jag hade 4 000 att leva på i månaden i 3 års tid. Det tjänar de i timmen på deras verksamhet. Så det är svårt att tro att de släpper Gucci-kepsarna och BMW-bilarna och brudarna och nattklubbarna för att slita på en jävla vaktmästeri på ett sjukhus. Så enkel är inte världen.
Så enkel är inte världen, Jakob. Jag känner mig obehagligt emot, så jag har tappat både smak och luftsinne. Jo, men i och med att vi är överens så faller liksom off limits på sin egen satans orimlighet alltså. Och hade vi inga gagballs den här veckan? Har vi bettat av det mesta nu eller?
Nej, jag bara såg en rubrik som jag tyckte var så här: ungdomsgårdar löser inte kriminaliteten, snarare tvärtom. Då tänkte jag, aj, där föll den sista brickan i skrytbygget Sverige.
Ja, ungefär faktiskt. Vi kanske har gjort fel, fast om vi nu har gjort fel, låtsas som om det regnar. Med vänlig hälsning, Folkhälsomyndigheten. A. Tegnell. Nej, men...
Nej, låt den mannen vara i dagens avsnitt.
Absolut, men jag tänkte bara på det finns sådana här portal och sånt där som vi ska hjälpa folk. Det är den här, vad heter det, Expo, som är en slags kamp mot, jag vet inte exakt vad. Har du sett sådana här lappar som sitter uppsatta i tätorten nu? Man kan få hjälp av Expo om man har fått problem i familjen. Då står det så här: har någon i din ungefär så innebörden i texten. Är det någon i din familj eller är det någon i din närhet som visar det, som yttrar extrema åsikter? Du kan få hjälp, kontakta Expo, bla bla bla. I slutändan så står det en fattig stackars knegare och betalar med skattepengar in till det här slukhålet som är då Fryshuset och Expo och allt vad det är. Har du sett de lapparna, Jakob?
Nej, sitter de på så här lyktstolpar eller?
Små lappar som sitter.
Nej.
Jag ser flera stycken. Kanske för att jag bor i
Häg. Man ska alltså lite stasi då. Gola ner sin släkting och säga: jag tror den där jäveln har massa konstiga åsikter. Han tittar på YouTube.
Det står så här också: har någon i din närhet radikaliserats? De försöker stoppa folk att åka liksom lyx...
åka i Ramala.
Ja, men exakt. Och även då på extremhögersidan då, terrorister på nazister och blåbrunt och vad kallas de numera? Ebba Busch Thor-anhängare eller vad det är.
Ja, så långt höger ut.
Vad var den där amerikanska generalen sa? Stonewall Jackson. Nej, det var inte Stonewall Jackson, men någon sa: var jag står någonstans politiskt? Något till höger om Genghis Khan. Det var en Vietnamgeneral. Googla skiten där hemma, gott folk. Nej, men då är det ungefär: har någon radikaliserats, kontakt oss, du kan få hjälp. Jag köper det, och jag köper sånt.
Men det är väl bra att...
Har någon i din närhet extrema åsikter, kan du få hjälp. Sist jag kollade så hade vi faktiskt åsiktsfrihet i det här landet. Du får tycka exakt vad du vill. Om du skriver till handling, om du har hets mot folkgrupp eller om du begår några brott mot en speciellt misshaglig grupp som du anser dig förfördelad av, det är en sak. Men att sitta hemma vid köksbordet, dricka brännvin och ha exakt vilka åsikter jag vill, det är grunden i i den demokratiska fria staten. Där har du Robespierre som sabbade franska revolutionen från 1789. Den fria människans rätt att tänka och tycka exakt vad hon vill. Och därmed inte sagt hon är ansvarig för alla handlingar hon gör. Så här, Expo, känner du någon som har extrema åsikter så kan du få hjälp. Jag får ha skriv under på det här. Jag får ha vilka förbannade åsikter jag vill, även i konsensushelvetet Sverige, även om man inte tror det. Jag får tycka vad jag vill om Cissi Wallins feminism, om Paolo Robertos sexäventyr, om EU, om abort, om feminism, om migration. Jag får tycka exakt vad jag vill. Så Expo, backa 2 meter och ta av trädgårdshandskarna för guds skull. Jag går igång här, Jakob.
We shall overcome. Jag vill inte pissa på din parad, men nu ser jag det Tobbe Ek från Aftonbladet ringer på linje 2 här. Det är säkert någonting vi har sagt i förra veckan som flimmits.
Nej, det är nog Lena Melin, politisk kunnikör, som frågar om vi har några matlådor med snor som hon kan äta. Hon sätter ju och käkar snor i Almedalen, tanten. Hör du förresten?
Ska bli höja skatten på matlådor.
Ja, men Vad schysst. Plastlådor jag köper takeaway mat i på krogen, det ska de höja skatten på nu. Vad snällt. Som om inte restaurangbranschen som nu har levt ett tag på att sälja hämtmat, som om de skulle tåla en...
Ja, det är det de ser, att det finns en marknad där.
Men det finns ju ingen marknad. Det är ju restaurang- och hotellbranschen som har tagit den stora feta smällen i coronan.
Jo, men den enda mat de säljer, det är sånt man tar hem i lådor. Nu ska den bli 10 kronor dyrare per portion.
Det är ju den enda mat jag äter, folk, det som jag tar hem i lådor. Om det inte är en glad kille från Pakistan, han Ranjit, som kommer att servera Foodora. Min son, han bodde hos oss, han köpte så satans mycket mat på Foodora, så vi lärde ju känna Ranjit som kom i vårt område med den där gröna lilla moppen och levererar käk. Förstår du? Han sitter vid mitt köksbord, han liksom bjuder sig in. Världens trevligaste kille, han är från... Vad heter det?
Det är ett stort land. Du kan fan inte pinpointa varenda jävla stad i Indien.
Ranjit, världens trevligaste kille. Och vet du vad? Han är till skillnad från dig, din satans foppatoffleförsedda speedo-badresenär. Han är beredd att jobba. Han jobbar så här 12-13 timmar. Undrar om han ens får det på sin lilla moppe.
Jag jobbar inte i onödan, jag stämplar ut nu. Du som lyssnar på Flimits, fortsätt lyssna, fortsätt sprid ordet, fortsätt ge oss 5 av 5 på iTunes och länka till alla jävla möjliga vänner. För det här är ett tåg som inte går att stoppa.
Jag tror faktiskt att Off Limits lyssnare inte har några vänner, ungefär som jag, Jakob. Ska vi inte gå ut på lite country, hör du? Va?
Det tycker jag vore trevligt.
Ett brandtal från country and western. Det här är tal.
A preachment, dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, Nicotine and the Temptations of Eve.
Ja, tack för att du lyssnar på Off Limits. Slutord, Jakob.
Vi är alla bara människor.
Vissa mer människor än andra. Citat, ja. Norman Schwarzkopf. I met with a gal and we went on a spree. She taught me to smoke and drink whiskey. Off Limits tackar dig för att du lyssnar på riktigt. Tack för idag, Jakob.
Hörs om en vecka.
Älskar dig, gubben.
Puss.